Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Ni ska veta hur jag låter, det är ett jobb, inte mitt.
Det gjorde jag 1938.
Ja, exakt.
Ja. Han var ju grym mot vissa sådär på ett jävla onödigt sätt.
Ja. Kan man gissa folk som han såg stod under honom? Kan man gissa?
Ja, att deras attityd retade han upp sig på. Det fanns en teknik för Sven Andersson på, som var, alltså du killen var ute på fältet, Sven Andersson.
Okay. Ja.
Och han var ju då en trevlig söderkille och det. Hylan älskade att ta i, men alltså, Svenne och han, han gillade Svenne verkligen. Och det var inte det att han stod under honom, utan det var han själva attityden.
Ja. Stod bakom honom kanske.
Yngve Föök. Yngve Föök var ju på radion.
Bra namn.
Yngve Föök. Och han var så där besserwisser och de tyckte Hylan så illa om. Så att det var attityden.
Vilken funktion hade Yngve Föök?
Han var ju reporter på Ekot.
Alltså, tänk att heta Yngve Föök. Bli reporter.
Ja, det går inte.
Nej, det är lite så. Det är som Folke Vaccin också på Ekot har vi hört. Och min kompis Bobo Krull också, bra radionamn.
Men vad heter han egentligen?
Han heter ju Bobo Krull. Eller han är döpt Mattias, men det blev ju Bobo snabbt. Och en gång när han skulle till lumpen åkte om någon buss. Och då ville han få slut på det här boboandet. Då trodde han att han skulle till Mattias. Men då på samma buss var någon gymnasiekompis som sa "Åh, Bobo!" Och då var det kört. Så då har det varit Bobo Krull sen dess.
Hans von Friesen.
Det är bra namn.
Alltså han började för länge sedan och man har ju jag kan säga att Peppe Eng ibland. Han bor just där nu.
Ja.
Och jag kan säga, och jag vet inte med Hans von Friesen så började han storgarva.
Till Polen.
Och det är en lång historia. Han kom på han fick genom inside information reda på att det, han var på en korg i Paris för att ha Ekot.
Ja.
En mycket stor original och en stropp av den värsta typen.
Okay.
Alltså original av den värsta typen och stropp av den värsta typen.
Ja.
Då fick en sydvietnamesiska delegationen i Paris fick han nys om underhand att det var fred nu i Vietnam. Det var först i världen fred i Vietnam. Han skulle åka till sitt hotellrum för att göra historia kort i Paris då, och rusa för trapporna för att vinna tid då. Men det var städerskan på gång där inne på hans rum som var ganska påstridig då. Så att han sa till henne snart att är du klar? Du är klar, när det var det. Han skulle ringa Ekot.
Ja.
Och så fick jag ta Ekot. Och så ska han läsa in den där enorma världsnyheten. Alltså Ekots första och sista världsnyhet skulle det bli. Alltså de satte Ekot på kartan alltså i världshistorien.
Vilket år pratar de om? Var det,
måste vara 68.
Okej.
Innan det var det?
Nej, alltså Fredrik var ju 68. Jag har berättat. Och då i alla fall så sa hon då. Han sa TCVO skrek han då, att hon skulle ta ner ljudet på dammsugaren då, på rummet. Hon blev mer och mer irriterad på von Friesen då, så att det slutade med att han gick nästan bröstgänges tillväga mot henne då. TCVO. Hon skulle ju städa, så att det inte snacka om det. Men det gick inte på Ekos om vi kan inte sända, du kan inte det låter för mycket. Det går inte. Kan du ta bort det dammsugaren ju? Och det blev ett sånt bråk på rummet då, så att de stod på i lunchekot 12:30. Och sen, du får gå direkt Hansson då. För att vi hinner inte banda innan. Kanske Mats Ekman då.
Jag vet inte.
Och så där, vi hinner inte. Och sen gick minuten av lunchekot också. Och då, hon vägrade att liksom stänga av dammsugaren. Så hon höll i dammsugaren så här tydligen.
Okay.
Och Friis sprang efter henne liksom. Och han var helt galen liksom. Och Tessebo, tig. Att man bara skrika åt honom då. Lunchekot gick, förstår du, den där kvarten. Så han fick inte igenom sin rapport överhuvudtaget.
Otroligt.
Så att världsnyheten för Ekot gick upp i rök.
Var det samtidigt med Knut Stålberg när han var i Paris, eller?
Ja, Stålberg kom senare.
Ja, Stålberg kom senare.
Ja.
Ja.
Stålberg sa upp sig från Stockholms-tidningen veckan innan den lades ner och gick till Ekot.
Det är få som kan det.
Alltså 66.
Det kan vi breaka med.
Vilken timing du tar Knut Stålberg, alltså med tur.
Ja, jag visst.
Att han fick, och han kommer efter von Friesen för att von Friesen var ju jobbig att göra med.
Jaha, det låter så.
Som den stropp han var.
Ja, det låter så.
Är ni beredda på...
Man kan ju säga Hasse Backe, men inte Hasse von Friesen.
Just det. Ja, det är bra.
Men det vi kan snacka med Peppe ibland och säga Hans von Friesen, han vrider sig i skrattparksysmer.
Vad säger namnet?
Skrattparksysmer, ja visst. Ja. Att han var så otroligt originell på alla sätt. Han var en höjdare när han kom till Ekot. Han var stor i, någonstans ifrån och så, ja, där. Så att, men de tappade respekten för honom att han var ju så jävla bra. Aha. Gick inte honom på Ekots redaktion. Redaktion gick inte honom. Han måste ut någonstans i land, ut i världen.
Ja, ja.
Och ha honom på avstånd.
Ja, men intressant. Mycket spännande.
Men för det är ju samma att folk har ju börjat fråga, är det en gimmick eller är det inte en gimmick?
Alltså, Rova Antella, det vet vi ju. Florence Valentin vet vi också, men själva...
Men jag tänker att vi gör så här, om du kan den, då byter vi bara introlåt. Jag har en ny introlåt nämligen.
Jag tar samma.
Vad heter den då?
Det de bygger upp ska vi meja ner.
Vi får köra vidare helt enkelt, för det är allt de bygger upp ska vi meja ner med Florence Valentin. Välkomna. För allt de bygger. DDR, Sverige, romantik när det är som bäst. Jag säger, Olle sitter här och dricker en dryck här där det kommer upp otroligt mycket skum.
Och den fortsätter bara, så jag måste hela tiden suga av den.
Ta flickan. Nej, ingen sån här skämt om Mats. Hörrni, hur mår ni? Mats Sandberg.
Ja, bara bra faktiskt.
Var bra med dig?
Ja, det är det.
Härligt att höra.
Jag var bra också. Jag var under påsken här i Riksgränsen.
Du har varit där, ja. Och hur var det då?
Jo, det kan jag berätta lite grann.
Var det med Mats då, eller?
Jag var inte det med Mats.
Som du kapade Mats.
Nej, men så kan det bli.
Inte i år.
Så kan det bli. Men
nästa år, där blir det riktigt.
Där är det ju ganska fint och så, men saken är att det är alltid flatljus. Vet du vad flatljus är?
Nej.
Jag kan bara gissa.
Ja, gissa då.
Flatljus, det är väl att man... Det är väl någon illusion på.
Men flat är väl att någonting är platt?
Nej, det, när en flata kommer upp i ljus... Nej, jag ska. Nej, men så här. Jo, det har säkert med det att göra. För att det, när det är mulet, vilket alltid är där nästan, då i backen så ser man inte konturerna. Så att man ser inte om det liksom guppar, om det är gupp eller hur snön är. Så man kan bara chansa när man kör. Och det är rätt läskigt, så då väljer man inte åka skidor. Ja, utan då väljer man att sitta nere i hotellet och titta i taket.
En illusion.
Ja, en illusion. Alltså man blir blind. Alltså det är ungefär som alltid vid. I'm blind, I can't see. Alltså så är det. Så det är lite läskigt.
Oj, det låter inte alls bra.
Det blir hotellbarn istället.
Ja, det blir det. Och sen åkte vi då till Narvik en dag när det var flat. För det går ju... Ja, jo, men det går ju tåg från Kiruna till Narvik sen alltså över 100 år tillbaka. Mm. Oskar II var det som invigde här 1903.
Och den härliga malmbanan.
Ja, med malmbanan. Och det går oväntat mycket malm. Alltså flera gånger om dagen så går det jättelånga malmtåg som då kommer till Narvik och skeppas ut till olika städer i Europa. Och då fick vi höra att så långt som fram till 1944 så tillät Sverige tyska, inte bara transporter utan tyska militärer att åka för att hålla koll på det ockuperade Norge. Så fega var vi i andra världskriget. Jag hade gissat på 42 kanske, men alltså till 44 lät vi tyska soldater åka till Norge.
Det låter inte som Sverige och NATO direkt.
Nej,
som sommar 44 det. då kunde vi ta bort de sista järnvägstransporterna.
Jo. Ja, men så fick vi Sverige. Sen var i Narvik en dag också och en riktigt ful stad. Och min exfru som jag åkte dit med, min sambo, hon beställde valhamburgare.
Och hur var det då?
Det var vidrigt. Hon käkade en tugga. Nej, jag skulle aldrig
vara med på sånt. Men nyttigt kanske?
Jag tror det.
Allt som är nyttigt smakar ju skit. Så att...
Ja, nu förstår du vad du menar.
Ja.
Vad var det för typ av val, vet man det?
Nej, man vet inte det. Men det var en liten bit av val.
Ja, men det lär det ha varit. Det är väl om man ska jämföra med en ko.
Uh-huh.
Kanske liksom ett hårstrå på svansen. Alltså typ, jo. För de är så otroligt
typ så. Och i personalen så sa de att valar äter ju bara fisk och därför smakar valfisk. Men enligt min exfru, min sambo, så smakade det död råtta ungefär.
Alltså det var nästan lite rutter kan jag tänka mig.
Ja, precis, ruttet.
För de är ju tokigare typ Island med fermentering. Alltså ruttna magar och grejer.
Just det, och då vet man, om man ser nya borgen nu som har börjat gå på Netflix, den danska serien.
Mm.
Det utspelar sig mycket på Grönland. Och alltså på Grönland, de här inuiterna, de äter ju i stort sett bara val och säl. Fatta vad äckligt.
Jag har varit på Grönland.
Nej, men, oj. När du är i Nok då, eller?
2003 var jag på Grönland.
Helvete, varför då?
Var det
Steffen Tangstad som hade träningsläger?
Ja, hur visste du det?
Du var Peppe, var det?
Men, 2003, men det är jag och min... Marie, vi åkte dit och via Island faktiskt till där.
Dyr historia,
eller? Och jag trodde att de var vänliga där på Island, men människor är ju inte vänliga på Island. Tvärtom, det trodde jag. Och sen kom vi då till...
Pausa bara. På vilket sätt var de inte vänliga på Island?
Det var en islänning som hade... Jag hade skrivit brev, det var ju innan var mejl och sånt där. Jag hade skrivit brev och ville boka en stuga då på... Ute på Bystan.
Men 2003 var efter mig. Mig kom i mitten på 90-talet.
Ja, just det. På Grönland. Ja. Men då, förlåt mig.
Men pratar vi Island eller Grönland nu?
Först Island. Succé. Ah. Grönland, inte succé.
Ah, okay.
Och då i alla fall så skulle vi... Men jag gick på den här killen som var någon sorts bonde och allt i allo. Och sa, vi har ju ändå kommit hit nu med en båttransport och det. Var ska vi bo någonstans? Får vi veta det? Stör mig inte, skrek han åt mig då. Jag har mycket att göra. Så vi bodde då på ett ställe där det gick inte att stänga dörren. Det var ett loft på något sätt. Iskallt. Marie grät. Det såg ut som en katastrof alltihopa.
Var det ett hotell då? Eller var det en...
Nej, det var bara liksom en gård där vi hyrde in oss på utav ett isländskt resebolag då. De var under all kritik.
Fanns inget hotell på Island?
I Reykjavik, jo visst. Det borde
men det kanske inte var i Reykjavik då?
Nej, utan på Grönland så fanns det...
Det var på Grönland, det var katastrof.
Katastrof. Och det var inte på något tättbebyggt område på något sätt. Så, men vi åkte ändå med den här fiskaren ut en dag ändå till en ö som låg utanför där vi bodde. Och då fick jag ett lustmäte på att fiska faktiskt. En jungfrulig miljö där det fanns jättestora laxöringar faktiskt. Vi fick ett par stycken som var jättestora. En underbar dag faktiskt. Mitt ute i ingenstans.
Vilken stad var det här då, på Grönland?
Det hette, alltså Injok pratade du om det.
Alltså, ingen kan ju mer än en stad på Grönland.
Ja, det finns ju en till. Och den heter, vad heter den? Ja,
om du säger det så är det bara för att du vill briljera.
Men jag vet ju bara Nuuk. Eller heter det Nuuk till och med?
New York ligger i USA.
Det står fast Nuuk.
Med två U.
Men det här var alltså ute på landet bara. Och hur vi fick reda på det stället som det fanns på Grönland via en resebyrå i Reykjavik. Vi kommer inte ihåg, men vi nappade på det i alla fall. Och det började väldigt, väldigt illa. Men det blev sen lite bättre. Marie blev jättesjuk förresten. Under resan också.
Hon verkar svag den här.
Mycket svag. Det är bara förnamnet.
Mats, ska vi ta en liten sång om Marie, tänker? Det finns ju väldigt bra vikingarna-låt. Vet du vad den heter, Mats? Har du sjungit den på karaoke någon gång?
Ja, vikingarna är ju mina favoriter.
Ja, men vet du vilken låt jag tänker på då?
Ja, det vet jag.
Vilken låt är det?
Får jag fundera lite på det?
Gieselbünchen är din favorit för mig, får lov att säga.
Ja, är det Marie Gieselbünchen? Eller Heidi Klum har vi varit inne på också.
Bünchen.
Jag önskar att det alltid ska vara så. Du är min sommar, Marie. Lova du stannar för
allt. Ja, hörni, det där var ju alltså låten som handlar om Mats fru. Du är min sommar, Marie.
Ja, men det förstår jag.
1989 träffade Christer Sjögren nämligen Mats och Marie i Halm. Nej, skojar.
Vi kan väl säga att det var så.
Ja, vi kan säga att det var så. Men man kan säga så här att musikaliskt så är alltså musikaliskt är det som Liverpool, sen är textmässigt är det som United för ändå. Det är
ska vi ta United nu?
Jag tänker vi ska göra det. Segue in tänkte jag.
För att de är så fruktansvärt dåliga och vem var de gamla legendarerna eller som nu sa att de behöver köpa in 10 nya spelare. Och nu det blir ny tränare, Ajax tränare han från Tit
Van Ten Hag.
Ja, precis. Hur ska United kunna repa sig?
Jag kan väl säga så här mycket, att United är ju en juvel i engelsk fotboll i historien, det är det verkligen. En av världens rikaste klubbar där, och de har misslyckats totalt de senaste åren. Jag tror att den här matchen mot Liverpool, speciellt den andra matchen, 0-4-matchen, mer än 0-5-matchen, är det värsta fiaskot i Uniteds hela fotbollshistoria genom alla decennier. Alltså så utklassade har, jag kan inte läsa om eller ha hört eller ha sett att det har hänt någon gång i historien. Det var ett fruktansvärt fiasko.
Såg ni matchen båda två?
Ja.
Alltså, jag har inte sett det, så ni får...
Det man kan säga är väl att återigen, tyvärr, så, vi måste tjata om det, för det bara är så. Alltså, McQuires försvarsspel, det är som att se en pojklagsmatch. där de inte har koll på positioner och positionsspel.
Men han var ju med i landslaget redan för 5 år sedan. Varför kommer han med där om han är så dålig?
Han hade ju en bra säsong.
Han nickade ju in 1-0 mot Sverige VM 2018.
Ja, okay. Det är väl typ, det är ganska merit. Ja. Men han hade ju en säsong som var bra i Leicester. Den var ändå var okej.
En gång så var de min pappa. Jag satt ett i Leicester och han satt ett i Leicester. Det är vem som vann vadet.
Ja, din pappa.
Ja.
Men det är samma med...
jag var 13.
Ja, det, absolut. Men Worcestershire-sås är ju konstigt.
Ja, Worcestershire-sås.
Ja, precis. När det heter Worcestershire-sås.
Oj, det där kommer aldrig där.
För det är inte Worcester utan det är Worcester som är Leicester.
Oj.
Det är ett jävla elände.
Jag ska inte ta upp med farsan.
Men om man, men om man tänker tillbaka på totalfotboll det uppfanns utav det vi kallar för Holland 74 ja, i VM i Västtyskland. Då kallar man det som vi kallar för Holland och då börjar med totalfotbollen och det var ju Neeskens och Cruyff bland andra som dock bara blev tvåa i VM efter Västtyskland i tyskarnas hemmaplan.
Och 78 också tvåa.
1974 och sen 78 efter Argentina två också. Ja. Men den totalfotbollen, den är nu fulländad under Jürgen Klopp. Alltså det är ännu mer total fulländad fotboll i sina bästa stunder som Klopp levererar nu med Liverpool än vad Holland gjorde på den tiden. Så att det här är en ny nivå som Klopp tagit fotbollen till. Jag håller nog Liverpool som lite mera innovativa, lite mera variationsrika än vad Manchester City är.
Men då vill jag fråga bara er fotbollsmän här. Om man skulle ta Barcelona eller något som bäst för 8 år sedan. Om Barcelona skulle möta Liverpool idag i världens viktigaste match. Vilket lag skulle vinna?
Jag säger ändå Liverpool.
Alltså 2009...
Skulle de få bollen?
Ja. Det som var... Visserligen hade Barcelona världens bästa passningsspel på det. Eller kortpassningsspel på den tiden som en klubb kanske...
Tiki-tiki heter det va? Skoja.
Ja, men tiki-taki ändå.
Borchester sås heter det.
Ja, men det är väl kanske det som är det mest hittills, eller i alla fall det bästa kortpassningsspelet.
Men om man går tillbaka i historien i fotboll så är ju Pep Guardiola är ju en frälsare. Han är en messias för världsfotbollen.
Nej, jag är inte lika förtjust i honom. Vi har pratat om det förut. Alltså, jag är inte lika förtjust.
Innan Pep gjorde avtryck så var det ju en erbarmlig fotboll. Det var mycket spark och spring. Många VM var fruktansvärt dåliga. 82, 86 års VM, 1990, urusla VM.
Fast det, Maradona gjorde snyggt mål 86. Det
hände ju naturligtvis då, alltså, briljanta saker mitt i denna totala mörker.
Men jag vill nästan, innan vi fortsätter med Pep, att det där förändrades redan på 90-talet. Mycket faktiskt. Någon som blev lite utskälld på slutet för att han lite gammal mossig. Men Arsene Wengers intåg i Arsenal, där någonstans förändras ju fotbollen till en början.
Det
och sen utvecklar Pep då, ja, framförallt på kortpassningsspelet. Ja, ja. Men om bara ge lite Wenger en upprättelse, det tycker jag kan vara på sin plats.
Du har helt rätt där. Vacker fotboll, Wenger, absolut.
Och där det professionella som börjar vägen för dagens supertränare med Pep, Klopp, Diego Simeone, utan Wenger och den tidens fotboll och den tidens professionalism, så hade inte Klopp Liverpool kunnat spela så det pressspel man gör till exempel.
Mycket möjligt, mycket möjligt.
Så det är kanske liten bara...
Men om vi tar, du frågar Barcelona 2009, ja, det gäller för att vara världens bästa klubblag genom tiderna fram till de senaste åren bara. Det var alltså Barcelona 2009 med en vidunderlig fotboll, tiki-taka, som var inte urvattnat, det var så fräscht då på den tiden. Det var så otroligt konstruktiv också på den
precis,
tiden.
Precis, det var inte destruktivt som det blev sen.
Nej, det var det. Men om nu Liverpool, som jag håller som du gör också, något bättre än Barcelona anno 2009, genom sin fulländade... alltså hur de har format fotbollen till en fulländad produkt. Alltså första halvleken mellan de här lagen, United och Liverpool... Ja, det var andhämtande, det var breathtaking, verkligen fotboll. Och vilka fantastiska mål de gjorde också. Det går inte att minnas några snyggare mål än 2-0-målet i historien i fotboll.
Nej, det var fantastiskt bra. Men också...
Vad var det snyggare än Maradona 86?
Alltså det här
jag har inte sett det.
Kan
du beskriva målet?
Ja, det var full...
Tänk dig att du radioreferera.
Ja, ja. Bollen studsar på en... Ja, där på en United-spelare och tillbaka till mittplanen där nu hämtar bollen utav Alexander Arnold. som driver upp bollen på högerkanten och spelar bollen in i mitten, och den går till den fantastiska Luis Diaz som skarvar vidare sen till Sala, och Sala är fri med målvakten och så lägger bollen i mål.
Oh! Vi måste ändå beröra bara snabbt innan vi fortsätter lite med United till, tycker jag. Vilken otrolig match det var igen i FA-cupen när Liverpool ledde med 3-0. Sen drog av lite på takten. Där är ett litet problem med Liverpool, att man är väldigt sårbara utan Van Dijk-laget. Nu var han med, men man är ju...
Jag tycker så här att man såg på City att cupen betyder mycket mindre än Premier League.
Ja.
Alltså tempot var mycket lägre hos City. Det var ett ointresse i första halvleken hos City faktiskt. Alltså ligacupen är jättesvag, det är ingenting som bryr sig om det. Men FA-cupen trodde jag var något starkare än vad det visade sig hos City-spelare. Alltså City ger hjärnet, dock inte i cupen.
Nej. Nej, det är, men FA-cupen betyder inte riktigt lika mycket som det gjorde för 15 år sedan.
Jag trodde det var viktigare än så, men tydligen inte.
Nej, men det är, jag tror att City går så otroligt hårt på Champions League nu.
Oh ja.
Och det skulle faktiskt kunna kosta dem både Premier League, Champions League och FA-cupen att de blir titellösa i år. För att Champions League, redan mot Real nu, kommer det bli tufft för dem, tror jag.
Inte bara titellösa, också namnlösa. Är det någon egentligen som vet att De Bruyne heter inte Bruyne? Eller heter inte Bruyne? Alltså, är det någon som säger
det? De Bruyne.
Skulle det ens ha blivit professionell om man visste att folk inte vet vad han heter?
De Bruyne säger
hon. Ja, vissa säger så.
Ja, vad heter det låter han? Äckligt. Han är Kevin De Bruyne, tror jag. Eller
De Bruyne. De Bruyne säger kommentatorerna på Viasat.
Jag tycker att splittrar mer än vad det förenar. Nej. Och jag är miljöpartist.
Precis. Och en klassiker var ju med Höjfeldt hette han kanske.
Okay.
I Splavarko förut. Joss Höjfeldt.
Ah.
Det var ju Höjfeldt och Hyfeldt.
Kommer du ihåg han som heter Bogarde? Kommer du ihåg honom?
Nej.
Jo då.
Ja, Mats kommer ihåg.
Ja, men han var ju proffs. Det kan vara så att han var proffs i Barcelona på slutet. Och sen så fick han inte spela. Då ville de sälja honom vidare. Men han tyckte det var så jävla skönt att vara bänkspelare och bara sitta och kamma in pengar. Så han sa, nej, jag vill inte säga det. Satt han flera säsonger och bara hade det bra i slutet.
Var han holländaren eller?
Ja, men precis.
Vad hette han så?
Bogarde.
Jo, men det är klart, det är en klassiker.
Ja, jag tror, för de flesta vill ju liksom säljas vidare. Jag har så, och jag, i den mån jag kan identifiera mig som fotbollsproffs, det kan jag identifiera mig. Det vore så skönt att bara säga, jag vill inte spela för det är för nervöst. Nej. Vilken press. Tänk bara vara med på träningarna och ha det skönt och titta på matcherna och få massa pengar.
Det visste inte jag om Bogarde riktigt faktiskt. Jag
kan ha fel.
Ja, nej, men du har säkert rätt. Jag tänkte
Olle på treårskontrakt på muren. Han behöver inte göra någonting.
Angående Champions League i alla fall. Så det är en jättedålig semi då med Liverpool och Villarreal. Det är en usel semi. Och så en jättesemi mellan Real Madrid och vad heter det, City.
Man blir
en jättedålig semi och en kanonsemi.
Alltså City-Real är en så bra semi så att det liknar ingenting. Den är så... Det är också... Det är fort lite igen då Guardiola mot Real Madrid. Igen. Och jag tror ju att Real kommer att dra längsta strået.
De är så cyniska, Real Madrid. Ja. Och så elaka. Och så koncentrerade när det verkligen gäller. Och de har ju då Benzema också längst fram. Så att, alltså, City kan få ett elände.
Jag tror det också. Jag tror faktiskt att Real går vidare. Och sen tror jag att Liverpool går vidare i den andra gruppen. Eller andra semi, menar
jag. Jag sörjer lite att Bayern München sluta faktiskt. Det är en dröm semi där också. Alltså Villarreal är ju ingenting att ha överhuvudtaget.
Vad är det som har hänt med Bayern München? För att nu går ju Niklas Süle går till Dortmund. Lewandowski har inte kontraktet klart. Vart är Bayern München på väg egentligen?
Ja, de segrar ihjäl sig. De förstör ju ligan totalt, och fiaskot mot Villarreal är ju monumentalt. Alltså då tränaren, aldrig sett en människa var så ledsen som efter den matchen, förlusten mot Villarreal på hemmaplan också. 1-1 matchen då och 0-1 borta. Men Bayern München har svårt att motivera sig då i tyska ligan, som ju är ju ett lag bara, resten finns ju inte.
Lider man av att tyska ligan inte är riktigt lika bra som den var för 5-10 år sedan?
Det är som PSG också i Frankrike, de är för överlägsna och det är svårt att tända till när det verkligen gäller. De misslyckas i Champions League, både Bayern i år och PSG oftast då. Beroende på kanske att det finns ingen konkurrens.
Det är så mycket som krävs på den nivån, eftersom det är så otroligt hög nivå.
Ja, det är farten i benen.
Precis,
de måste hålla tempot hela tiden.
För att spelar du i Premier League eller framförallt Premier League i Spanien, det är liksom tuffa matcher varje vecka i princip.
du måste,
i alla fall Premier League.
Det är ju tempot det handlar om, alltså i fotboll. Det är ju tempo. Ja. Om man säger visningar, att läget, säger man. Här är tempo.
Men om vi fortsätter med lite Champions League, för vi körde ju inget... Vi körde ju innan på tisdagen, så vi hann ju inte diskutera kvarten mellan City och Atletico.
Så ja, ge mig 11 minuter så kör jag monolog själv om det.
Såg ni båda den matchen?
Nej,
absolut.
Vad tyckte du om hela... Jag blev tyckte att det där var lite... Det är känslor i fotboll.
Alltså, jag tycker inte riktigt det. Alltså, Atletico Madrid, det är ju ett ännu mer cyniskt lag än vad Real Madrid är. Alltså, det är ju klassskillnad spelarmässigt, gubbe för gubbe. Mm. Men Simeone har ju då implementerat en otrolig kämpaglöd i laget och det. Så att de trivs ju med en tränare som Simeone, som inte är någon riktig tränare. Ingen vanlig tränare, en udda tränare. Han är ju gud för dem. Och de gör ju då en spelar fotboll som i mina ögon då... Alltså jag hatar det där. Alltså, jag lägger sig på försvar.
Var det han som jävlades med Beckham och Beckham är efterslängd? Var inte på Simeone?
Jo, det är ju en fitta.
Vad förbannad jag var på Simeone.
Det värsta tycker jag, det lag som Atletico Madrid, de kan ju spela offensiv fotboll, men gör inte det oftast utan lägger sig på försvar.
Jag tycker det var en taktiskt ganska skicklig insats, för att man visste att man skulle få problem i Manchester mot City borta. Och man gick ut första 30 egentligen och spelade väldigt defensivt. Men sen tycker jag man taktiskt växlar upp stora delar av matchen och har ju pressar i City.
Att frågan är, varför spelar man inte den fotboll som är de bäst, offensiv fotboll som bär de bäst då?
Jag tror att det är ett spel. Jag tror inte man hade släppt in mål mot City annars. Och jag tror att det här var den chans man hade.
Jo, det är sant.
Att hålla matchen långt, tror jag i alla fall. För City är så otroligt bra.
Du får inte ge upp ytor. Du får inte ge upp egna ytor. Naturligtvis inte för Manchester City. De utnyttjar ju dem.
De får en boll, ja precis.
Kallblodigt. Så att det är en klar poäng.
Ja, men låta De Bruyne springa sig trött. Det fanns poäng. Men jag förstår det. Samtidigt håller jag inte med Kim Källström då. Vi har pratat om det här, du och jag, Olle, privat. Vad jävla...
Ja, så superprat. Det var en bil.
Ja, det var det. Var det superprat? Nej, det var...
Men säg vad du sa. Han betedde sig som en skitskalle.
Han var jätteotrevligt mot framförallt den kvinnliga...
Han har inte bara dålig koll på Diogo Jota, utan han är också otrevlig.
Ja, och dålig koll på Diego Simeone, för att han pratade om Atletico Madrid på ett sätt som att de inte vinner någonting och inte... Fan, de har ju 3 ligatitlar på 10 år i konkurrens med Barcelona och Real Madrid. 2 Champions League-finaler, alltid med i slutspel Champions League.
Säg det till Kim.
Men Kim har ingen koll. Alltså, nej,
det är lite, jag har ju sett alla de här sändningarna. Jag kommer inte ihåg riktigt Kims uttalanden om det här faktiskt riktigt. Jag kanske inte lyssnade så noga vad han sa faktiskt.
Jag kanske har drömt det bara.
Men Kim är väl annars ganska hög.
Han blev hårt hållad av sin farsa som var tränare i Häcket. Vad hette hans farsa? Han spelade också, född 72 tror jag.
Jag misstänker att han heter Källström.
Jo, men han
spelade... Vad han heter kommer inte
ihåg. Han kan inte vara född 72.
Han spelade, jo.
Kim är född 81.
Väl tidigt. Ja. Men vad fan hette hans farsa då?
Ja, han spelade väl själv i Sandviken typ. Alltså i...
Ja, men vi hade spelat på hög nivå. Vad fan
är det? Ja, det är svårt
att pausa lite. Jag tror... Han blev inte pappa som 9-åring.
Jag tror Lars, Thomas eller Bengt.
Ja, Lars kan det ha varit.
Men... Lars alltså, ja.
Ja,
Lars...
Hur som helst, han var hårt talad av sin farsa. Han var en hård jävla hans farsa.
Lars kan det ha varit, men Lars är säkert fel.
Ja, säkert. Och jag och Lars är nog... Det har nog fel. Men det kanske också därför Kim är så... För han är ju... också ultra emot den här typen av fotboll och att det ska vara passningsspel. Men Kim var ju heller inte, han var ju inte riktigt där uppe. Han var ju väldigt bra på hög nivå många, många år.
I Djurgården framförallt.
Ja, i Djurgården var han otrolig. Och jag vill ju inte prata skit om Kim igen, för jag är djurgårdare. Men jag tycker att han osympatiskt intryck bara. Och lite okunnig. Jag tycker att det där med Diogo Jota också var huvudlöst.
Vad sa han? Att han inte kunde nicka?
Ja... Han har gjort 5 nickmål alltså, bara i EM-kvalet.
Jota är ju nickare så kort han är.
Alltså så här då, och nu, vi får inte googla i det här programmet. Så nu har vi inte googlat utan jag har bara tänkt. Mikael Källström, född 59, samma år som Glenn Hussein va?
Och min farsa också, som heter Mikael.
Kan vara Don Cornelison också. Ja, hur som helst. Han, för detta fotbollsspelare, far till Kim Källström, bror till Jonas. Han spelar, men så hög nivå var han inte på då. Men han har spelat i Gävle. Och har spelat Häcken 90-94 och sen Jonsered. Och sen varit jobbat med Eken och varit tränare i Sandefjord i Norge. Så att han
men det gamla är fotbollsnivån då. Men det gamla Division 1 då, misstänker jag.
Ja, men
de precis. Okay. Jag hade
dålig koll på Micke eller Mikael. Måste jag säga Micke Källström.
Trevlig information.
Ändå följer jag sporten. Men det är bra information att få sånt där. Det är bra att veta sånt där.
Det är Oles, en av Oles många uspar.
Jag har koll på onda farsor.
Jag har koll på elaka farsor. Vilka andra onda farsor har vi? Dr. Evil är en ond farsor.
Alla kvinnor eller tjejer, alltså, de blir bra tidigt ofta, som har som är världsstjärnor. Deras papper är onda i tennis.
Just, och även med Tiger Woods farsa. Michael Jacksons farsa.
Men, alltså, tänk då om tennis. Steffi Graf. Jelena Dock
Williams.
Williams också. Men kommer
Richard Dock. Williams.
Ja, men precis, men alla, och sen också Seles farsa. Alltså alla var ju jobbiga.
En annan ond farsa, Fritzel.
Det var en ond farsa. Och han har så många barn på konstiga ställen.
Han har så mycket barn så. Nej, men skiter i det där nu med farsorna. Vi kan väl sluta oss till att
Corneliusson var inte född 59. Hussein var född 59, det var rätt. Corneliusson född 61. Jag backar på den. Nej, Dan Corneliusson. Han spelade Como Stuttgart. Men han jobbade som vaktmästare. Och han suttit i fängelse för rattfylla.
Hur länge då?
En månad, tror jag.
Oj. Han kom från öarna utanför.
Precis,
utanför Göteborg.
En av dem tog religiösa öarna och cyklade varje dag från öarna och tränade. Och sen cyklade tillbaka. Det var det som gjorde att
ute
han...
på liksom... Höle då? Eller vet du,
Hönö, där satt den.
Jo, alltså när jag läste det här på text-tv som jag alltid läser, som är ung som är...
Så
jag trodde det var ett skämt, jag fattade ingenting. Och då vinkeln var så här, Lilja nobbar Kazakstans VM-lag. Den tidigare Rögle- och Djurgårdsspelaren Jakob Lilja kommer inte att spela för Kazakstan i VM, trots att han blivit uttagen i truppen. Och sen så, men dock så finns det en svensk i lag, nämligen Viktor Svedberg. Viktor Svedberg som förut spelat ibland Frölunda och Linköping, spelar nu med den ryska Omsk. Och han ska vara med i VM för Kazakstan.
Ja,
det... och Lilja som spelar i Djurgården, tackar ni. Alltså vad är det? Då funderar jag på alltså så här löpare som har blivit som har tävlats för oljestater som det räknar från Kenya. Och sån här säg ni, alltså,
för det... Ja, nej, men det är väl så här att alla de har spelat i Barys, tror jag laget heter, från Astana i Kazakstan, huvudstaden. Och visst är det huvudstaden, va? Ja, det var Almaty förut.
Ja, det är det, men de har bytt. Det är ju den riktiga huvudstaden. Man tror att Astana är huvudstad, men de har bytt till något annat på pappret.
Men var det inte tvärtom?
Att de kan vara tvärtom, men jag tror inte det.
Vi googlar
snart bara. Jag tror att det är riktigt att det var Astana som så bytt till något annat.
Ja, vi ska se, för jag tror att de bytte från Almaty. Men vi kollar. Huvudstaden heter Nur Sultan, tidigare Astana. Bra, ja. Ole. Snygg. Tack. Och ännu tydligare ytterligare några namn. Så att de har bytt ofta, men Almaty största staden. Men i alla fall, i Astana ligger laget Baris. Och när spelarna spelar där så får de ganska snabbt medborgarskap i Kazakstan.
Jo, men känns det rätt att Viktor Svedberg ska representera Kazakstan? Det förstör...
Jag tycker att reglerna är förmodligen lite för frikostiga från IIHF då.
Ja, säger man liberal så förstör man ordet liberal, skulle jag säga.
Ja, jag säger frikostiga.
Att det där kunde ha hänt i fotboll.
Jo, men det är spännande att säga det. För att förut var det så att om man hade spelat en A-landskamp för ett land, så fick man inte spela, så fick man inte byta sen. Men det har de ändrat, nu får man. Om man har bara spelat max 3 landskamper och inte har fyllt 21, då får man byta. Och jag tycker att det är allt för liberalt, och det säger jag som liberal. Om man tar alltså vissa landslag, som till exempel Bosniens landslag i något VM. Alltså, det var ju få bosnier där, utan de kan ha haft någon farmor som har haft en bosnisk farsa, så får de spela för det. Och jag tycker det är tråkigt, vad tycker ni?
Jag tycker att det ska vara mycket mer restriktivt faktiskt, det tycker jag. Det blir ju helt fel signaler, speciellt det här med Kazakstan. Helt uppåt
vägarna. Ja, man säger Svedberg avgör mot Sverige.
Det är helt uppåt vägarna. Det är svårt att greppa hur det kan vara så pass liberalt.
Men det blir väl också att man vill väl ändå uppa länder som får fram sina egna talanger också. Och det här blir ju någon form av motsatsfall. Samtidigt som det är svårt för att övriga världen, alltså övriga juridiken i övriga samhället, eller juridiken i övriga samhället, så funkar det ju så här med medborgarskap. Att det kan vara farmor och pappa, alltså att det går rakt nedstigande. Och då får man automatiskt medborgarskap. Och man måste ju följa efter juridiken, tycker jag, på något sätt, och övriga samhället. Men när det är att man kan bo i ett land, då har ingen koppling alls
jo,
till
landet. Jo, men vad tänker du på de här medeldistanserna och långdistanserna?
Nej, det är samma
i löpning
där.
Som har blivit köpt av oljestater, ja, de kommer från Kenya. Precis,
exakt.
Och så kanske byter de namn också, dessutom för sin skull.
Precis, det
är det kul.
Det tycker jag inte om.
Jag tycker definitivt inte att det är någonting att,
bara
att de ska kunna köpa in aktiva och det på det sättet. Det är helt upp till.
Att vi är tre konservativa män här som är överens. Det är sällan vi är överens.
Ja, jag försökte bara elevera debatten lite grann.
Ja.
Men jag håller ju med i grunden att jag tycker att det urvattnar lite grann också.
Ja, det förstår ju lite att landslag spelar.
Ja, lite så faktiskt.
Och det jag tror Jimpa håller med oss, alltså Åkesson.
Ja, det kanske han gör. Ja. Jag tänkte på instinktiv på Jimpa Limanski.
Ja, okay.
En farsa i Grundal.
Men det var ju så också att Norge hade ju vid en tid i pingis då och naturaliserade kinesisk faktiskt.
Ja, just det.
Och de, Norge pingis är ju ingenting, men med de här då så lyckades de ganska bra då i VM. Och där blev det väl så att det blev lite restriktivare i alla fall i pingisen så småningom efter det. För det är ju att ta in stjärnor på det sättet på så lösa på linjer som Norge gjorde där och framgångar i och för sig då. Men det stack ju i ögonen.
Ja. Jo, och sen minns vi då Ludmilla som vi tog OS-guld för Sverige 96, när det då kallades med hjälp av Bengt Westerberg som var ordförande i Friidrottsförbundet. Mm. Det var alltså en nationell angelägenhet att hon skulle bli medborgare och fixa OS-guld för Sverige. Och det var första OS-guldet på hur många år som helst i friidrott. Det var en sak. Och sen Abeba Argavi som kom. Och alltså Ludmilla blev ju succé fram till dess att hon åkte dit för doping i bob. Argavi var ju bara konstig. Alltså hon vann ju ett VM-guld. Och sen försvann hon ju bara. Hon tävlade för Hammarby.
Det var också doping, va?
Jo, men precis. Och sen var hon bara i Etiopien hela tiden. Sen försvann hon ju och slutade.
Argavi var ju mycket skummare än Ludmilla. Ludmilla med Johan och makarna. Det var ju ganska klart ändå att hon ville komma till Sverige.
Visst.
Och gifta sig.
Hon lärde sig svenska och hade liksom...
Hon hade blivit medborgare på sikt.
Hon hade naglar och blott. Hon gjorde allt för att...
Och där förstod ju svenska folket att det var ärligt uppsåt alltihopa. Så hon tog sig till svenska folkets kärlek verkligen fram till dopningsgrejen. Men med Argavi var det ju inte alls så. Jag vet inte vad pengarna som Hammarby gav henne, vad de har tagit vägen på vägen. För att det har tystats ner väldigt mycket. Hammarby har blivit tillfrågade, hur gick det med Argavi då vid tiden när hon var aktiv och det? Vad mycket pengar fick hon och så vidare? Och har ni hållit henne under armarna och det? Och hon var ju gift på oklara grunder hemma i sitt hemland. Alltihopa. Det var ju jättekonstigt. Alltså, där får inte hända.
Men är det sista gången vi så att säga köper oss till ett guld?
Nej, men det är ju
två,
inte det.
Två misslyckanden.
Vi har ju en stavhoppare då som är... Ja, fast han gör ju allt nu. Duplantis för att lära sig svenska. Han är tillsammans med svenska också. Så att han... Det kommer...
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ja, men han har ju också en svensk mamma ju.
Ja, men precis, det har han.
Så att han är inte lika...
Och vad heter hon då som har svensk rekord på 5000 och maraton nu?
Bata.
Precis, Meraf Bata. Hon gör ju också allting. Om man jämför då Argavi som gjorde ingenting för att läsa svenska.
Nej.
Bata gör ju också allt. Och hon är också charmig. Så det är skillnad. Och ja, men också, men där kan man också bli lurad. Att man blir charmad av någon och inte av någon annan.
Bata är också lite tveksam. Bata,
för att
hon har ju inte velat inställa sig för dopingprov till exempel.
Alltså,
och blivit avstängd av förbundet då, under viss tid för att hon inte har underkastat sig de reglerna för dopingkontroll och det. Så att hon är inte fläckfri heller.
Så nu ska vi sluta till att vi måste sluta för de här
importerna. Ja, det blir bara problem.
Nej, jag skämtar såklart. Men Ludmilla var ju tråkigt att det blev som det blev.
Jag skämtar förstås. Ja, men jag skämtar.
Men det är så svår fråga.
Ja,
jag vet, det är jättesvår
fråga. Men det kan ju vara lockande för, inte för Bengt Westerberg kanske. inte sportintresserad direkt vad jag vet i alla fall. Men han ville bara vara fin i kanten kanske. Mm. Sett till det nationella, solidariska mot andra.
Vad tänkte när han gick ifrån den där debatten med Bert Karlsson i den Wachtmeister? Vilken jävla tönt. Ja, får man säga det eller?
Ja, alltså i mina ögon otroligt väl.
Ja, det var det.
Är den svagaste partiledaren vi haft i Sverige?
Nej,
han var ju duktig.
Efterträdare Maria Leissner var väl svagare.
Men 85 var ju en succé för
Westerberg-effekten.
Men sen gick det ju lite ut för Westerberg, oklart varför. Han var ju ny start för Sverige med Bildt och Westerberg. Det var ju ett team då.
Ja, det var till valet 91.
När Bildt tog över och 91, då var ju Westerberg stor, jättestor. Men sen har väl Westerberg varit, tror jag, ordförande i Telia och fått sparken där faktiskt.
Ja, ja. Nej, det var Westerbergs exfru, Marie Ehring var det.
Jaha, fel av mig.
Ja, men jag vill bara säga att i min klass gick Olof Johanssons son, Niklas Johansson. Och så det gjorde att när han kom till vår skola, Bengt Westerberg, för att prata inför valet 91 när jag gick i trean gymnasiet, så kom han också till vårt klassrum efteråt. Och det blev någon debatt om något som jag har glömt. Och Niklas Johansson, geni i huvudet, han fick över 5-0. Han fick över max på filosofiprov, kommer jag ihåg. Och jag skrev av honom på jättemånga prov. Så han gjorde att jag fick ganska bra betyg. Tack vare honom. Men då minns jag i alla fall att han ställde frågor till Bengt Westerberg. Han stod i klassrum och pratade. Och Bengt började med att svara. Trevligt och bra. Och Niklas, intelligent som fan, hade motfrågor, jättebra. Och så höll han på sig framåt som boxningsmatch. Och till slut sa bara Bengt: Niklas, jag orkar inte. Du får ta det där med din pappa.
Ja, det var kul. Men
vad har hänt sen med Niklas Hult, detta geni?
Ja, det var bra att du frågar. Han körde boll en del. Och vi sågs något år efter gymnasiet och spelade boll. Och sen började han jobba på Ekot. Men där fick han inte fortsätta. Just för att hans pappa var centerledare fortfarande. Och sen har jag faktiskt inte haft någon kontakt med honom.
Spritköpare, Olof Johansson. Han var väl med och drev igenom att man skulle få köpa sprit från Tyskland, var det inte det? Eller var det tvärtom?
Ja, så var det kanske.
Nej, jag tror han var med och halvdrev igen.
Ja, och så vill jag också bara säga att deras storebror, Daniel Johansson, som var äldste sonen, född 70. Hans, när jag började sjuan så gick han nian. Då hade han en sosseros på sig. Medan hans pappa var, jag vet inte om han sent ledde om han skulle bli. Men då förstod man sig att det var hans tonårsuppror. Att det ett par år var sosse. Sen blev han också centerpartist.
Men att Olof Johansson, han avgick med sitt parti för att Öresundsbron skulle byggas. Alltså, i dagens läge så verkar det helt uppåt väggen.
Ja, verkligen. Men jag tänker, vilka andra värdelösa partier? Birger Schlaug, han var ju värdelös.
Nej,
Per Gahrton.
Nej, nu snackar jag. Men Per Gahrton skapade ju Miljöpartiet. Han var den första.
Men det var väl lite eländigt att han skapade.
Ja, det måste vara. Men då tyckte de ändå någonting som jag skulle ta. Birger Schlaug var ju när Maria Wetterstrands tid var de ju större, men Birger Schlaug har ändå koll. Jämför med dem nu så är det min
natur. Men Birger Schlaug är släkt med Göran Persson.
Både från Vingåker.
Så är det. Ja.
Men är alla från Vingåker släkt? Är det
jag tror det.
Vad heter det kvinnliga språkröret då med Birger Schlaug?
Som var då?
Vad hette hon?
Åsa Domeij.
Åsa Domeij.
Ja, i alla fall första perioden.
Och vad hette den andra som var i Centern efter?
Hon är nu någon chef på KF tror jag. Eller möjligtvis ICA.
Hållbarhetschef.
Ja, ja, bra.
Vad hette han då? Dahlén som var i Centern.
Ja,
efter,
men det var ju... precis.
Mellan Maud och
Ulla. Ja, han som är så lik Tommy Sandlin, hockeytränare, till utseendet. Lennart Dahlén.
Lennart Dahlén.
Jag heter ju Lennart inför valet 91.
Han var något av ett skämt.
Ja, precis. Men visst såg exakt ut som Tommy Sandlin. Som jag lyssnar här, googla Tommy Sandlin och Lennart Dahlén.
Ja, lika som bär. Nu är det smalt.
Jag tycker ändå att hockeytränaren var vassare på politik.
Hörrni, om vi fortsätter med lite sport då.
Ja.
Jag tycker det är kul med de här stickspåren. För att folk behöver lära sig saker.
Ja.
Och svensk politisk historia. Problemet förresten bara innan vi kör sport igen. De här valbarometrarna, de är ju väldigt roliga.
Mm.
När gör de comeback? Det är väl alltså nu inför valet. För det är väl alltid comeback.
Ja, men det är vilken dag som helst.
Så fort som möjligt hoppas jag.
Ja, vad brukar ni få då? När ni...
Alltså, jag brukar inte få det som jag röstar på.
Nej, samma.
Så jag törs inte säga.
Nej, för mig går ju kanske de här valbarometrarna uppåt väggarna fel.
Ja, jag har fått jättekonstigt ibland. För då får man liksom Moderaterna 79%, Vänstern 77%.
Ja,
det är så otroligt. Men ibland så går de ihop i vissa frågor.
Ja, men det behöver inte vara att vara Peter Wahlbeck innan han blev knäpp. Hade ju ändå en stor show som heter Moderat kommunist i stort sett.
Ah.
Så det är inte så konstigt. Så kan det vara.
Nej, det är ändå
innan han blev.
Innan han blev knäpp. Ja, då när man var rolig.
Men han var knäpp men rolig också. Ja, nu var han ju bara knäpp och jättejobbig. Ja, ja. Han har flera gånger velat komma tillbaka till oss.
Ja, han, det hände mycket när han var gäst i Gott snack.
Precis, i vår systerpodd eller moderpodd. Och han tycker att det är vårt fel att han nu inte får några uppdrag och sånt.
Är han rolig?
Ja, inte nu längre. Nu är jag inte så kul.
Jag såg honom som storkomiker kanske för 20 år sedan. Superbra. Han hade också förmågan att det heter ju om man har Funny Bones i en långfilm som heter, då är det en son till en storkomiker som har materialet men har inte leveransen. Peter Wahlbeck är ju så att i alla fall när han var som bäst, även om han säger någonting som om du, i alla fall jag och Jesper, du har kanske lite mer, men om det man säger på pappret inte är roligt, så leveransen är så rolig som man skrattar ändå. Han har alltså Funny Bones, det hade Peter Wahlbeck verkligen. Vad han sa så var det kul.
Men han skapade ju rubriker genom att han snurrade till det på scenen. Var han inte onykter så var det något annat fel. Så att han fick väldigt mycket PR på det sättet i tidningarna.
Men det är alltid alla andras fel att det är dåligt för honom också. För han trodde att vi hade hyrt in den här tjejen då. Varför skulle vi gjort det? För det var ju skitjobbigt för oss också. Ja.
Men är han ute och kör nu?
Han får inga gig. Alltså han håller ju på med sina typ mobilfodral eller skal. Och så håller han på med tavlor och lite sånt där. Men han får inga gig. Så att det går ganska dåligt för honom, tror jag.
Och på radion ibland, som sån här... Vad hette det där programmet?
Halavagnen.
Ja, det är många år sedan.
Fick han sparken.
Och då kom jag ihåg, då var han sjuk, sa han flera gånger. Jag var sjuk då. Och när han stod på scenen var han också sjuk. Så att det var alltid något koko.
Jo, men han är också det här, han är lite QAnon. De här som gillar både Trump och Putin.
Ja.
Och tror att hela världen, det är en världskonspiration. Det finns en samling män som ses var och bestämmer hela världen. Och det stämmer inte.
Nej. Det är snarare tvärtom de, så att säga, Trump och Putin. För de är ju verkligen... När båda var presenter, Trump och Putin var ju ändå ganska nära. Världens mäktigaste män. Så jag vet inte riktigt vilka de syftar på. Men det är så konstigt.
De gillar ju varandra. Ja. Så Trump tyckte ju väldigt bra om Putin som self-made man. Då, verkligen. Och vice versa tror jag faktiskt att de... Jag tänker mig att Putin hånar Biden, det kan jag tänka mig. Den urusle Biden, det kan jag tänka mig.
Men, Sleepy men, Joe och så vidare. Basement Biden.
Ja, han är ju för gammal. Men jag tror att Putin och Trump skulle komma bra överens.
Och nu, om vi ska ta det till sport igen, nu pågår faktiskt den största snookerturneringen för året. Det är snooker-VM.
Ja.
Och där är ju Judd Trump en av favoriterna. Undrar hur han tycker det att heta Trump.
Alltså, okej, han är inte Trump-släkting.
Nej, inte dugg.
Men O'Sullivan, han är väl kvar?
O'Sullivan är kvar.
Jag såg att det var en iranier.
Ja.
Vad nu heter.
Ja, det finns en iranier. Jag kommer nästan på mig, men jag kommer inte på det.
Han är typ 27 år. Han har varit ute och sågat O'Sullivan.
Han ser ut som 47. Ja, hur såg han honom då?
Nej, men på det sättet att han tycker att O'Sullivan inte gör någonting för sporten. Och så där, att han,
oj då.
Ja, det var verkligen nog att han...
Han är bara deras främsta företrädare.
Ja, men så här, man tycker att han är arrogant och otrevlig och bla bla bla. Ja, mot domare. Och även om han skulle vara det så... Det finns ju ingen större rockstjärna i idrottsvärlden om man jämför med sina kollegor i sporten.
Alltså, han är den som han är den största spelaren i stor, inte sett till antal VM-titlar och sådär, men sett till antal alltså 147, alltså maximum break, bäst av alla någonsin. Och sen är han också rolig på så vis att han har haft perioder där han inte har mått bra mentalt, han har supit ner sig, han har knarkat jättemycket och ändå kommer han tillbaka, så han är en stor personlighet för sporten.
En annan grej var ändå, nu såg det med John Daly och hans son. Jag vet inte vad han heter nu. Men...
Snacka golf alltså.
Snacka golf. Mm. John Daly har ju fått ett uppsving. Han fortsätter ju supa och sådär. Men han är ju superstor nu med hjälp av sociala medier. Så han har ju signat en jättedeal tillsammans med sin son för Hooters. Det där.
Ja, kedjan. Ja, han visar brösten. Ja, vann han PGA-mästerskapen 91, eller har jag drömt det?
Ja, alltså,
1992 va?
Eller var det, det var ju fantastiskt. Alltså, jag kan säga så här, rent allmänt då, när man ser golftävling, vilket jag gör väldigt mycket på tv då. Och att det behövs John Daly-typer nu inom golfen, för att det är robot-VM faktiskt. Masters robot-VM, tänkte jag. Alla gör exakt samma
han
saker.
Han som vi pratade om när vi tog upp här om veckan, den tråkigaste världsetta någonsin som då hade vunnit bara två tävlingar. Ni kommer ihåg det?
Scottie Scheffler.
Ja. Han vann ju Mastersen. Ja. Hur tråkig var han inte?
Och han vann så fruktansvärt enkelt. Han dödade i turneringen ungefär som Bayern München gör i Tyskland i ligan där. Men alltså, jag vill ha... Alltså, Greg Norman har jag sett på tv-bilder. Och Ballesteros har jag sett. Och John Daly har jag sett. Och Tiger Woods. Men det behövs ju stjärnor för att man ska titta på golf. Alltså, det får inte vara som det är just nu.
Men det är ju bra för sporten att Tiger fortfarande håller på, tror jag.
Ja, men det är konstgjord andning. De signade ju honom, var det 19 miljoner för att han skulle ställa upp överhuvudet. De behövde ju någon liten färgklick i detta totala gråa, grådaskiga jättemörker som golfvärlden är då.
Ja, det har ju blivit en... De är ju typ lika tränade, inte riktigt som fotbollsspelare, men de är ju väldigt vältränade och tråkiga. Ingen dricker, ingen gör någonting.
Bättre på Dailys tid.
Ja, men Daily, Phil Mickelson, det var killar med lite, alltså, lite
guldkula. Du inte kommer ihåg, Sam Torrance.
Jo, det är klart kommer att säga det här.
Han söp mycket också.
Vad heter han då? Den här,
Ben Hogan.
Ben Hogan. Och han, The Third. Han Love?
Davis Love, The Third.
Davis Love,
och sen också Craig Stadler som vann Masters 81. Han var ju tjock.
Så Craig Stadler hade ju en kista som hette Duga. Men faktum är att lyssnar man på en intervju som nu, alltså efter varje stor tävling här, Amanda gör intervjuer alltså i tv då. Snygga Amanda.
Vem är det nu då? Vänta, ska vi googla
alltså,
här?
Alltså Amanda är
jag
ju...
Snygga en Giselle Bündchen.
Är samma typ.
Oj.
Amanda, men alltså då... Jag sitter och kommer bara till poängen där att... har du hört en intervju så har du hört alla intervjuer under 10 år.
Är det hon? Amanda Balionis?
Hon är gift sig nu, ser du.
Är det
Amanda Renner?
Oj!
Okej, men heter hon Amanda... Balionis nu då?
Ja, så hon är populär bland alla, förstår du, i golfvärlden.
Inte bara bland dig.
Amanda Balionis, hon har ett begrepp i golfen. Hon kan ju golf också.
Ja, Amanda Balionis Renner, hon har spelat, hon är också, hon, ledsen med att hon har gift sig nu med en former NFL quarterback.
Renner, ja.
Ja, Tar Heels. Eller nej, Brian Renner heter
han. Brian Renner. Hon heter ju Amanda Renner nu, om man ser på, alltså då, så, som...
Det
står ju hennes namn, Amanda Renner.
Så, okay, men
så jag tänkte att nu har hon gift sig, va?
Ja, blev du besviken?
Mycket.
Men jag tänkte på golfen att bara en teori som jag suttar lite grann här. Kan det vara så att i takt med att för fotbollshockeyspelare, de är på en annan nivå med vältränade och de är på en nivå som var gemene man. Man kan inte begripa bra de är, i princip. Men sen är sporten så populär också för att det är så lätt att fatta. Men om man jämför golf med andra sporter i samma genre, typ bowling, dart, snooker, alltså individuella sporter där det har kunnat vara lite småfet och ändå var typ John Daly och Phil Mickelson och allt vad det är. Vi kan inte längre, vi golfare, personifiera oss med de personerna. De håller på att gå i en ny dimension för att de är vältränade och tråkiga och de har slutat dricka. Det är inte längre liksom en del av folket.
Nej, men så är det.
Kan det vara så lite?
Jo, man kan inte identifiera sig.
Det är inte bara det. De rör sig på exakt samma. De säger samma saker i intervjuerna, vilket är astrist att höra. Och sen så... De står ju naturligtvis efter på millimetern likadant allihopa nu. Precis. Och skulle någon så att säga, avgränsa sig från det så blir det ett jäkla rabalder. Oj, han en kort baksving, säger alla. Liksom då, ja. Och som den här Im då, som har en ganska kort baksving.
Ja, just det.
Sydkoreanen då.
Han svingar som jag för övrigt.
Ja, men alltså...
Ja, kort som Tom Lehman också.
Du kan ju identifiera med
Tom Lehman. Ja, men det är förbjudet att spela på annorlunda sätt. Någon gör det fortfarande, men det är förbjudet. Att det blir väldigt likriktat. Och det. Och, har du suttit och tittat på golf bara timmar, då har i praktiken ingenting hänt.
Nej. Jag bara säger att det rasar in upprörda lyssnare här nu. De säger att är du dum i huvudet, Olle Palmlöf? Det var ju inte så att Craig Stadler vann 81. Han vann ju 82 Masters. 81 vann Tom Watson. Och jag ber om ursäkt.
Och klassiker. Och när var det nu? För du har väl suttit, nu har jag suttit och tänkt lite grann faktiskt. Mm. På John Daly i PGA. För han vann aldrig, han vann bara Open.
Nej, jag bara minns hans puttar som satt så jävla hårt i bakkant. Han hade sånt otroligt självförtroende. Bara pang, 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 sa han. Kolla vilket år det var.
Kolla, jag tror faktiskt att du har helt rätt. Jag missar inget att du har rätt. PGA Tour, är det Championship va?
Mm. Mm.
Championship. Så det är skillnad på det här med...
Ja.
Vi tar bort Tour, tror jag. PGA Championship, ska vi se. Nej, men han vann mycket riktigt 91.
Ja, då släpper jag be om ursäkt för det.
Snyggt, Olle.
Bra taget.
Ja, tack. Han vann för övrigt... kan jag lägga ut en bild på honom då, kanske? Sen 92 så vann han lite andra tävlingar. Han vann The Open Championship 95.
Du, salig åminnelse. Nu han död, Göran Zachrisson. Han har sagt stopp och belägg, Jesper. The Open heter det inte. Det heter
The Open.
The Open.
Ja, är det för att det ska
men
vara...
Det finns ju en dokumentär...
Du har aldrig hamnat på hans helveteslista.
Ja, okej. Okay. The Open.
Vi kör dokumentär om Daily. Hit it hard. Jag har faktiskt glömt de här årtalen 91, men jag har sett den i alla fall, den dokumentären, vilket var väldigt kul. Så att det ger ju ett skimmer över, ger en illusion av att det var roligare förr.
Ja.
Han har alltså de två major-segrarna då.
Ja.
91 och 95. Och sen har han typ bara tre till segrar på PGA-touren.
Hans grej var när han kom, det var att han slog otroligt långt. Han slog ju längre än Tiger Woods. Och han svingade, han översvingade ju. Alltså hans baksving vid diven nödde ju nästan gräset i baksvingen.
Oj. Ja, det låter långt.
Ja, det var det. Att han vann så mycket ändå som tre utöver de här två majors genom att han misskötte sig.
Ja, men han förstod inte hur svårt det var, tror jag.
Nej.
Det var nog så jävla talang kanske. Att det
ja, men, ja, han skötte sig under den här perioden då måste han ha gjort. Då han vann de här två, det måste han ha gjort. Det går inte vinna annars. Alltså fyra dagar, det går inte att vinna på tur. Så att, men sen misskötte sina fruar då fruktansvärt också.
Oj, vad var det för något då?
Ja, det gick inte bra bara.
Otrogen och...
Ja, det
är minsta.
Beva.
Nej, John. Då gör man inte. Hörrni, jag har ett ämne till.
Mm.
Jag tänkte sutta lite grann. Nu är det i Wimbledon. Har ni koll på hur det blir med ryssarna?
Ja, Medvedev får ju inte vara med.
Nej, och Djokovic är tokig.
Okej, för att han på något vis vill ändra för att han inte fick vara med i australiska då, av något annat skäl.
Nej, han säger så här, Djokovic. Han blev arg såklart. Han blir ju alltid arg nu för tiden.
Jo, men man har också sett, de är ju kompisar. Alltså, när de har mötts i finaler så hyllar de verkligen varandra i oavsett vem som vinner och förlorar. Så de är, jag ska inte säga kompisar, men de håller varandra högt.
Ja, för han har i alla fall sagt då, Djokovic, att han är irriterad för att jag kan inte stödja Wimbledons beslut. Jag tycker det är galet. Tennisspelarna och idrottarna har ingenting att göra med det där. När publik blandas ihop med sport så blir staten inte bra, säger Djokovic. Han besöker att Laszlo Djere i Belgrad och Petr Ring.
Jo, men jag vill hoppa in här. Jag har en kompis som är gift med serbiska. Vi träffades för några dagar sedan. Och hon började med att vara arg. För att de hatar ju NATO. För NATO bombade ju Serbien.
Mm.
Så att innan man ens började prata om Ryssland, Serbien, det är samma folks slaver, så blev hon förbannad. Så det kunde hon garva åt när vi påpekade. Så att, men liksom, de har ju gamla band.
Gamla band.
Ska man veta.
Och jag håller ju delvis med Djokovic. För Medvedev har inte gjort någonting. I alla fall inte den Medvedev. Den andra Medvedev.
Ja, det fanns det fanns en också som nådde final i franska. 90 fick stryka av Agassi, va? En annan Medvedev.
Han ledde med 2-0 i set då. Exakt. Förlorade mot Agassi med 3-2.
Ja, och han kanske har röstat fram Putin. Så han kanske det är han vi ska skälla på.
Det. Ja, men det är inte många som minns. Det är typ du och jag som minns
alltså det. Matchen avbröt efter i stort sett 2 set. Och sen tappade den Medvedev.
Varför avbröt du?
Medvedev tappade koncepterna. Det var väl regn antar jag. Och det blev annorlunda spel.
Var det semifinal så fick Agassi stryk av Andres Gomes i finalen? Eller byter jag år då? Andres Gomes slog ju Agassi i en final.
Mm.
Och Gomes, han är ju stor för att han toppade ju inte, han ska inte. Han slog helt flakt, som Peter Korda.
Det känns som att vi har pratat om det. Att vi kan prata om det.
Nelly Korda.
Men det kommer bra som igen. Det får ni bara köpa där hemma. Mm. För anekdoterna ska med.
Ja, det ska.
Och alla, vi har nya lyssnare som vill höra de här. Så att det är bara att hacka i sig det helt enkelt. Men i alla fall Medvedev. Jag kan hålla med om att de har inte gjort någonting. Alltså Medvedev har ju inte startat ett krig i Ukraina.
Nej, men då kan jag tycka, om jag föregår det då. Att om han skulle gå ut och säga så här. Putin, du gör fel. Ukraina ska vara fritt. Då tycker jag han ska få med. Är han tyst, då håller jag med. Då ska han inte få med.
Det tycker jag.
Det är väldigt stor skillnad.
Minimikrav kanske. För att Ovechkin, som jag...
Inte han är pro-Putin.
Precis, jag försvarar inte honom. Men jag försvarar alla andra ryssar som är tysta för att de har familj och så vidare.
Precis,
i Ryssland.
Det måste man förstå sig för.
Det fattar jag ändå för vänner och familj. Visst. Som kan bli skickade till Gulag eller vad fan som helst egentligen. Eller får det jobbigt i hemlandet. Men Ovechkin då, som faktiskt nu också har uttalat sig.
Och han är så mycket pro så att det donar ju.
Ja, och det är nästan stäng av läge tycker jag på Ovechkin. Nu går han ju som tåget i NHL. Håller på och går upp snart. På väg upp mot Lemieux faktiskt.
Mot Lemieux?
Han är på väg upp i alla fall. Jag tror inte han kommer gå om.
Han var bra Lemieux.
Men att Ovechkin
66.
Att Ovechkin efter så många år har fått en peak nu.
Ja, men han, alltså, han har ju alltid gjort mål. Det är sjukt. Han är ju också 37.
Men att han håller så länge och är så jäkla duktig just nu, det, ja, det är fantastiskt.
Han är, han är äldre än både du och jag, Mats.
Så pass.
Ja, han är lika gammal som ni är tillsammans. Nej, men han har skårat då 544 mål den 8 mars. Vi ska kolla här.
Det är kvinnodagen det.
Ja, precis. Han hedrade bara kvinnor genom att sätta det. Men ska vi, vill ni höra de exakta...
Jag har en sak att säga där bara. I det
ja, alltså, fortsätt.
50 mål, det var ju en gyllene gräns då som...
Håkan Loob har nått, ingen annan svensk.
Håkan Loob, 50.
Marcus Näslund under 49.
Ja, alltså det är ju 50 mål, det är ju fantastiskt. Alltså. Men det var ju färre lag då, jag är inte riktigt...
Färre matcher.
Sist var större Håkan Loob och 50 än Marcus Näslund och 59.
Hur räknar man det då? Alltså, i många fler matcher, många större chanser att göra 50 mål.
Håkan Loob också poängrekordet i elitserien. Och då, också, då var det färre matcher.
Mm. Ja. Ja. Det måste man nog betänka när man läser de här, de här statistikuppgifterna om antalet mål, att det var bättre förr.
Jag vill bara säga det också, att det är inte Lemieux, det är Gordie Howe. Han har gått förbi Jäger nämligen. De hade 766.
Snackar vi mål eller poäng nu?
Snackar vi mål. Och sen har Wayne Gretzky 894. Kan bli svårt att nå 894. Okay,
ingen nog Gretzky.
Det kan bli svårt. Sen är det faktiskt femma på den listan. Lite oväntat.
Brett Ulf Dahlén.
Ja. Vad heter han? Brett Jesper Hull. Bratt.
Så du Brett?
Nej, jag skojar.
Du får säga Brett Hull.
Brett Hull.
Brett Hull.
Är det?
Ja.
Jävla målskytt.
Ja, han spelade Calgary, St. Louis, Dallas, Detroit och
Phoenix. Och han har en farsa som var bra också.
Bobby Hull.
Men Brett Hull var ju i början inte så bra. Det han gjorde, det var ju mål egentligen bara. Brett Hull.
Ja, och många mål. Han gjorde 741 mål.
Mm. En annan som var väl Keith Kachuk. Var inte han som bara gjorde massa mål?
Han gjorde också bara mål. Bara.
Och det finns ju en ny Kachuk nu.
Ja,
i Calgary
Flames. Det borde vara en släkting.
Ja, ja,
alla kan det finns många släkting Kachuk.
Så jag tror att det är ett Svensson typ. Ja, just det. Det är typ från Strandberg tror jag i Kanada.
Ja, ja.
Men det finns ju, de har ju en kedja nu i Calgary med, jag vet inte vad den kedja heter, men det är Elias Lindholm som är den kedjan.
Okay.
Det är Johnny Gaudreau som är otrolig. Och sen är det eller Kachuk då, vad han heter för namn. Och sen tror jag att det är Elias Lindholm.
Vad coolt att heta Kachuk.
Ja, det är lite inuitnamn nästan.
Jo, men vad heter du? Heter Kachuk, vad heter du?
Kachuk, Kachuk. Ja, i alla fall tillbaka då till Wimbledon. Samtidigt, det är en situation som är unik idag skulle jag säga. Att ett land invaderar på i det säkerhetsläget som har rått i alla fall. Det har ju liksom inte varit tänkbart att ett annat land i Europa ska invadera en granne.
Nej,
det har ju varit så långt.
Nej, inte på länge.
Det är otänkbart varje dag. Man tittar på tv också. Det är hemska nyheter. Ja. Det är ofattbart otänkbart varje kväll.
Mellan liksom också brödra folk. Alltså... Det är ännu kort, det är det.
Nu ska han alltså angripa sitt eget broderfolk, samma blod i östra Ukraina där är övervägande delen ryssar.
Att skjuta
sina egna. Kan han verkligen förmå de här befälen att kommendera att mörda sina egna bröder utan anledning?
Det är såklart otänkbart att skjuta någon, såklart, om vi börjar där bara. Mm. Men det här eleverar ytterligare med svårighetsgraden då kanske. Eventuellt, jag vet inte hur det funkar, men att skjuta en... Känns det svårare att skjuta en norrman än en tysk till exempel? För mig gör det
inte. Men det är väl broderfolk båda.
Ja, men, är det svårare att skjuta en spanjor?
Vi är mer tyskar än norrmän i Sverige.
Ja, det kanske vi är, men ja, det har du nog rätt.
För det var lättare att åka sjövägen än att gå.
Ja, jag har helt rätt. Men är det svårare att skjuta en norrman än en spanjor till exempel?
Mycket svårare att skjuta en norrman.
Kanske. Spanjor i Spanien också ganska nära. Och nu får vi mejl också här från folk som är Jonasson-gruppen. Hallå, jag heter Johan Jonasson och jag är Sveriges främste manlig gymnast genom tiden.
Ja, men då vet vi det. Och ska vi bara ta den främsta manliga cyklisten då? Det är väl ändå han Bernt Johansson va?
Jo, OS-76.
I alla fall sett till en bragd.
Det är så, men sen vann ju Tommy Prim en etapp i Giro d'Italia. Och så hade han, då sa han i intervjun efteråt att han hade blöja på sig. Och då var någon som frågade, kom det någonting då? Då ville han inte svara på det.
Gösta Pettersson Fåglum, han vann ju Giro d'Italia.
Ja,
han var ju trea i Giro. Alltså han vann ju Han vann ju, Tour de France vann trea och i Giro vann han faktiskt. Jag tror var 1970.
Var det han som var dopad då? Som dopade sönder sig och samman?
Michel Larsson, han jobbar på posten i Järfälla.
Jag tror inte Larsson.
Jo, det är Mikael Rodan Andersson. Han dopade sig.
Ja, var han som?
Rodan Andersson.
Ja, vi får kolla upp det nästa vecka.
Jag vill bara säga då om Johan Jonasson, den sista liksom. Han gick i min systers klass i högstadiet. Och då sa läraren så här, bara du kan du göra korset så får du femma oavsett hur dålig du är alla bollsporter. Då gjorde han det första gången i sjuan. Sen behövde han aldrig vara med på gympan någon mer i sitt liv. Han fick femma.
Skönt.
Ja, men kul ändå. Det var roligt.
Ja, många bra kunskaper.
Jag älskar de här små nuggetsen som man aldrig skulle få någon annanstans. Men i alla fall med Ryssland då. Det är en unik situation. Man trodde inte att det skulle kunna hända i Europa eftersom det är kärnvapen inblandat i ett högt spel hoten spelar just nu. Och med det sagt så kanske det är lite rimligare i det här fallet att faktiskt blanda ihop sport och politik.
Ja, det måste man.
Det måste många år att säga något annat är som Stefan Löfven inte skulle säga naivt.
Ja, eller hur? Alltså,
vi såg det inte komma så.
Nej, det gjorde vi inte komma.
För det här drabbar ju, de enda som kan påverka det här förutom typ NATO, det är ju folket själva. Det är ju så Putin förmodligen kommer att bli avsatt. Och det är också, att folket vänder sig mot honom.
Jag tror också kanske att det kan vara befälen i den ryska stridskrafterna som saknar motivation för att skjuta sina egna återigen. Alltså ryssarna, de har ju levt på potatis i sina täppor i årtionden, århundraden. Och nu käkar de kolrötter och sådär. Så att de kommer att ta många år innan de kommer att finnas i, alltså att det här är mycket sämre deras standard än förut. Vi avsätter Putin, det kommer inte hända innan Putin är död.
Jag tänker kontraktet har ändå varit att Putin har fått, att folket har fått det bättre. Och sen har folket blundat mot all skit som händer.
Putin skiter i folket.
Ja, det är precis. Men folket har ju fått det förhållandevis bättre i Ryssland.
Men det skiter han i. Så länge han har, alltså folket inte gör uppror, så han struntar i om de är rika eller fattiga. Hellre fattiga för då mindre risk att de gör uppror.
Mm. Men medelklassen har fått det bättre.
Men de exporterar
det skiter han i.
Alltså för folkets del. Att folket väljer att blunda, eftersom medelklassen har fått så mycket bättre, så väljer man att blunda mot Putins... det pissar håller på med
samtidigt de flyr landet de som kan nu. Så att jag så här, som någon lärare skulle säga, vi hör vad du säger, men...
I avlägsna delar av detta stora Ryssland med sina enorma 155 miljoner invånare, så tror jag att man inte är medveten om annat än sin egen lilla bubbla. Alltså långt österut till exempel, gränsen mot Kina och det. Utan vi pratar om Ryssland.
Moskva, Sankt Petersburg.
De städerna, där tror jag att de kan kanske vända sig emot Putin på lång sikt, om det här fortsätter många år. Men ute i det stora, ute i landet Ryssland, då är inte folk medvetna.
Folk i Sibirien bryr sig.
Kan vi sluta med att sätta dem till ytan, fyra största länderna i världen i ordning?
Det är Ryssland.
Det är väl ganska
Ryssland
lätt. Kanada tvåa.
Men sen så är det jämnt mellan tre länder.
Ja, men Kanada är ju tvåa.
Kanada är tvåa, men det är jämnt.
Sen är det Kina, USA och ett land till. Och
inte Australien.
Är det Australien?
Alltså, vi måste kolla om det är fel, men jag tror att det är USA, alltså som är ganska nära Kanada, och sen Kina är ganska nära USA.
Och sen efter
jag tror att det är så. Ja, men det kan vara Australien kanske.
Jag undrar om det är Australien eller om det är Brasilien i stort också. Argentina stod.
Jag tror att Australien.
Vilket är största, Brasilien eller Australien?
Jag tror fan att Australien.
Bra, om jag bara visar, då tror jag alltså Ryssland, Kanada, USA, Kina, Australien, Brasilien.
Ja, men det skulle jag väl också
Indien,
tro.
Indien kanske. Men, ska vi kolla innan vi stänger
det är Indien.
Ja, sen är ju Algeriet är gigant. Så och Iran brukar, Turkiet så.
Ja, nu går vi.
Men de inte är på den nivån, ska vi säga. Russia, Kanada.
Ja, vi. Och som sagt så är det alltså jämnt mellan Kanada, USA och Kina. Det vet jag.
Jag hade rätt. Brasilien femma.
Ja, men 22 är 3 och 4 först.
Ja, men det är ju... Nej, så här är det. Russia, Kanada, China, United States.
Kina för. Men det kan vara så att det är deras rätt att räkna med Taiwan. Kan det vara. Och utan just Taiwan så är det mindre. Det kan vara
så. Ja, men så kan det vara, absolut. Sen är det Brasil, Australia, India, Argentina, Kazakhstan, 9. Algeria 10.
Då är vi tillsammans tillbaka med svenska hockeyspelaren som spelar för Kazakstan. Är det rätt eller inte om vi ska binda ihop det då?
Vilken otrolig... Nej, jag tycker att det är jättekonstigt och fel, ja. Såklart.
Svedberg
heter han. Vi är överens där, det är helt fel.
Vi släpper det här nu förmodligen fredag, lördag. Beror lite på när klipparen har tid. André, som jag tycker vi ska ge en stor shootout, eller så kallad shoutout. Jag sa ju fel en gång i går snacket, jag sa shootout. Det är alltså när de skjuter varandra. Det är när de skjuter varandra i typ Vilda Västern. Men en stor shoutout till vår klippare André. Mm. Som gör ett hästjobb.
Ja, det är vi tacksamma över.
Verkligen.
Jättejobb. Jag tycker verkligen också att vi fyra då, och Oskar som brukar hjälpa till här, ska gå ut på en... Ni får jättegärna... Vi gör så här. Swish-kampanj för att ni bjuder oss på en middag.
Jo, men framförallt tycker jag det är viktigt att vi kan sätta datorn när Mats kan. För det ligger mycket till att Mats säger nej, jag måste vara hemma. Och du kanske måste plantera det tidigt.
Jag måste plantera det tidigt. Ja. Det är svårt.
Ska vi inte sätta datum då?
Ska vi sätta datum redan nu?
För snart är det liksom sommar.
Precis.
Sommar tycker jag är bra.
Torsdag den 13 maj.
En minut.
Jo, men kan du skriva upp att du tar upp det hemma?
Absolut, absolut, absolut.
Men vet du vad? Kan inte du ta med Marie också?
Ja, jag gör så här då.
Ja, men ge henne frågan. Om hon då säger nej, säger, då går jag ändå.
Jo, men svaret är så här.
Ja, okay,
ja, du. Det är svaret på frågan om du kan göra det. Okay. Ja,
men skriv upp
det. Det låter bra. Jag har det i skallen.
Försök att plantera det då.
Ja, okay,
klockan 7 efter inspelning. Och då får ni jättegärna faktiskt swisha in en slant så att vi kan ha en riktig hel kväll, tycker jag.
Absolut.
Annars får väl vi pröjsa för grabbarna helt enkelt på något sätt.
Det är ingen fara.
Det där ordnar sig. Men annars får ni gärna swisha. Hörni, tack för idag. Så kul och trevligt. Och Mats, nu har du chansen igen. Vad är det vi går ut på?
Allt de bygger upp ska vi meja ner.
Med vilket band?
Det är Florens Valentin.
Nej, men det är otroligt. Ja, allt de bygger upp ska meja ner.
Ja, det var så
Florens Valentin. Ja, men nu måste vi hitta en ny låt också.
Ja, det måste vi.
Till nästa vecka. Tack för idag!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.